Nu är det äntligen julafton, så även här i P1. Jag heter Jenny Telemann och Kulturradion kommer vara med er en och en halv timme framåt. Och bredvid mig så står en redig blank tomte med pipa och märkligt kompetent blick. Det glittrar i taket. Jag ville ha handtomtar i hela studion. För julafton har sin rekvisita, sina kulisser av lökväxter och grankvistar som doftar gammalt bondesamhälle, mossa och svamp. Och så blinkande grejer som skimrar av Hollywood som min väninnas blåkalla Los Angeles-gran med högklackad sko i grantoppen. Landet dekoreras helt enkelt med symboler och filurer från all världens julfirande hörn till en vacker och rolig och ganska så kornig scenografi som vi kallar julpyntet. Och barnens sönderlimmade trolldegsänglar ska fram, hur fula de än är. Och som gammal teaterkritiker så tycker jag såklart att allt det här är väldigt kul. Men jag har en kompis med mig också. Hej, välkommen Gunnar Bolin. God jul, herr jul.
God jul, men jag har med mig en kompis också. Det känns som att jag ska stå för det som inte tycker att det är så himla kul med trolldegsänglarna och sådär, eller?
Någon måste även vara mot trolldegsänglar för att detta inte ska bli för jolmigt. Men hur ser det ut hemma hos dig då? Har du julpyntat?
Ja, alltså, vi har faktiskt en trolldegsängel som min fru får en liten tår i ögat för att hon kommer ihåg då när barn släpper hem den från dagis, som det hette på den tiden. Och barnet i fråga som har gjort den säger, vad fan, varför hänger ni upp den där varje år? Ni är jävla ful. Men
den ska upp.
Det biter inte, den ska upp. Men det har ju rensats lite. Det fanns en del såna här stora, jättefnasiga smällkarameller som tog all plats i granen. Och där gick liksom gränsen. De var illa gjorda, de var tråkiga att titta på. De hade kort och gott inte särskilt mycket som talade för sig.
Men för att jag liksom undrar, pysslar du? Kan du snå ihop en grantomte? Alltså, satt du som liten i sjömans kostym och klippte en snöflinga?
Alltså, kan du göra du, finns det foto av mig och min bror i kortbyxor, förmodligen i terrilén, med knähöga vita strumpor och sandaler, nylonskjorta och fluga. Det låter verkligen som att...
Är det här sant?
Ja, det här låter som en interiör från 1905. Men det var nog 63-64 hemma hos morfar. Men pyssla har jag alltid hatat. Jag har inte ro. Det kommer fram flörtkulor och grejer så blir jag bara nervös.
Alltså, när jag får en flörtkula i handen så kommer jag i en form av trans. Jag kan trycka ihop en snögubbe som ser ledsen ut med virkad klänning och paket. Hur lätt som helst.
Nej, där är inte jag. Men vi pyntar hemma. Vi har ganska mycket grejer. Särskilt så här på julafton, då har ju allt kommit fram. Man börjar först advent lite mer till Lucia. Och så blir det crescendo då egentligen kvällen för julafton.
Då är scenografin på plats.
Ja.
Och vet du, man kan till och med pyssla fram själva Jesusbarnet. Och det gör man i Krakow varenda år. För det är platsen för en gigantisk julkrubbetävling. Det är som ett paradis av julkrubbepalats.
Det är sånt där som är så tråkigt att säga. Jag har varit där. Jag har faktiskt varit där på själva invigningsdagen av denna julkrubbetävling.
Jag anade det.
Ja.
Men för oss som inte har varit där eller inte ska dit... I år så har Sankta Birgitta klostermuseum i Vadstena fått låna in en hel sal full med såna här krubbor från Krakow.
Härligt.
Från Krakow heter det ju faktiskt. Det heter ju inte Krakow.
Ja, för en amerikan skulle nog kunna säga Krakow.
Eller hur?
Men vi säger Krakow.
Och det roliga med de här är att de är fulla av legender, drakar och små sagor. Och guiden där är Erik Karlberg. Och gissa vem jag också fann. Jesus på en liten grönsak. Och här var det julstämning, vill jag lova. Ett helt rum av julkrubbor. En hel stad av små slott med hundratals orangea, gula, gröna, blåa, lysande små glasfönster. Tinnar och torn och guldflaggor och dansande kungar och drakar med lysande ögon som åker på släde.
får, tuppar, polska tv-kändisar. Men går man upp mot tredje våningen, då känner man igen sig lite mer. Här sitter faktiskt Maria och tittar ner på sitt lilla Jesusbarn som inte ligger på den vanliga halmen utan snarare verkar hamnat på broccoli. Och alltihopa avslutas med en lökkupol i gräsgrön plysch med en örn på toppen. Byggd av hobbylin, klistermärken, glitter, folie, guldfärg, papier-maché och frigolit. Det är en mellanstadieflickas glitterdröm. Eller helt enkelt bara Krakow. Titta! Det är som en hel liten stad eller en hel liten by av julkrubbor.
Ja.
Det är många små Jesusbarn som har fötts.
Ja.
Många lyckliga jungfru Marior som står och tittar på. Många utmattade Josefs.
Mm, det stämmer. För de ska ju alltid finnas med. Nu för tiden så får ju som sagt alla möjliga andra också vara med. Men om man deltar i den här årliga tävlingen i Krakow om att göra den vackraste julkrubban, då måste den heliga familjen vara med. Annars blir krubban diskvalificerad. Så det är ändå kärnan i dem.
Så ska det göras.
Och ganska enkla material.
Det ser ut som man har tömt en sån här lite bättre hobbyaffär.
Ja.
Ge mig alla ark med guldpapper, strössel,
ja,
lim.
Det gäller att hinna först innan allt tar slut i de affärerna.
Attans, de små bjällrorna är slut.
Mm.
Gunnar, hörde du vilken julstämning som drabbade mig? Där.
Jag hörde julstämningen, men hur mycket den drabbade dig vet jag inte om jag hörde.
Jag trodde det framgick.
Det är lite darr på stämman.
Men alltså såna här, de här små världarna är ju ganska underbara tycker jag. Tänker du nu inte tycka att det är underbart eller?
Vi har faktiskt två krubbor hemma hos oss. Det är mest för att man slår ihop två hushåll för ganska länge sedan, jag och min fru. Och så, det ska vara den här. Nej, det ska vara den här. Okej då, det ska vara båda. Och jag har en pytte krubba, förmodligen från 50-talet eller något sånt där. Och det intressanta med den är att Jesusbarnet ser ut som han ligger i en liten halmkajak som kanske är 1,5 centimeter och så är den väl 4 millimeter bred.
Pytteliten.
Och själva lilla Jesusbarnet har liksom
en liten
ärta till huvudet. Och det märkligaste med den här, det är att den aldrig har kommit bort.
Nej, jag tänker det. Har ni kunnat hålla reda på den?
Ja, andra grejer försvinner ju. Men förmodligen är det så att man är så livrädd för att den här lilla Jesusbarnet ska komma bort. Det är ju trist att ha en tom krubba.
Mm.
Så att den ligger faktiskt kvar.
Men alltså, vet du hur den allra första krubbscenen såg ut? Alltså, första lilla...
Ja, om vi räknar bort Betlehem,
om vi räknar bort iscensättningen av det hela.
Jaha, nej,
jag vet inte hur man vet det här, men det var under en midnattsmässa 1223 i byn Greccio i Italien. Och där var det tydligen att den helige Franciscus av Assisi, han hämtade några ordensbröder och så samlade han dem runt en korg eller kanske tråg, det är lite oklart. Och sen så var det några åsnor också som stod och betade runt. Så där satt liksom grundscenen. Tror du att det här var stämningsfullt?
Man får ju hoppas att han hade hämtat ordensbröderna, att han också ropade kom och se! Så att det kom några fler och tittade och kunde känna på stämningen. Men den helige Franciscus av Assisi är ju liksom en av de här allra finaste helgonen. Alltså han var ju redan om Dr. Dolittle, han kunde ju prata med djuren och han var djurens vän och han var så mycket fint. Så jag tror att det var förmodligen ganska stämningsfullt.
Men för det är ju en annan sorts krubbscen, tänker jag, det här med, i naturlig storlek. Men det är lite mer julspelet som startar.
Det är ganska äckligt när det är gjort så att säga av dockor. Jag var på den stora julmarknaden framför rådhuset i Wien, Christkindlmarkt, där hade de en sån här stor krubbscen i naturlig storlek.
Mm.
Det var lite obscent.
Hur då?
Jag menar, man vill ju titta på det här småpysslet och de har gjort så här och de har gjort så där. Och så är det ju alltid det här lite ursäkta mig, det lite grisskära Jesusbarnet som ju ser ut som alltid som en halvårsbebis, för det är då man är som gulligast.
Så, det var lite för stort, tycker du?
Allting var lite för stort. Så att jag tycker alla ni som har liksom gjort naturstora krubbor där hemma, tänk om till nästa jul, tycker jag.
Ja, men då föredrar ju vi tydligen de här små, söta julkrubborna som man gör av karamellpapper och folie och klister och mini-Jesus. Men jag tänker också att egentligen så pysslar man kanske inte så mycket, utan man mera letar varenda år. Alltså, i lådorna, var i julstjärnan, i kartongerna, efter den här liksom dammiga, märkliga julrekvisiten.
Ja, men absolut, det kan lätt bli små gräl kring detta, för att vi sa ju förra året att vi skulle märka den här lådan, och så hittar man inte ljusmanschetterna, man hittar bara ljusen. Mycket irriterande.
Och kulturredaktionens Katarina Wikars, hon letar fortfarande så här ända in på julafton i sitt gamla hus i Dalarna efter alla sina grejer.
Jag ska väl egentligen börja med här då, där det sitter en porslinstomte och röker pipa. Han har lite så här fejkade kottar bakom sig. Och just den här står det liksom inget årtal i botten på. Mamma brukade annars skriva årtal precis under varenda liten pryl. Och sen så fortsätter jag här, och här har vi lite... Jävlar, vad mycket fejkade julstjärnor. Här är till och med en julstjärna från Ikea som heter Fejka. Och de är vita och röda och så vidare, så att jag ställer fram dem. Och det är ju ingen som har julpyntat här sedan min mamma dog för 10 år sedan. Så jag kanske ska göra det i år. Jag kanske ska sätta upp alltihopa, till och med såna här julgardiner om jag inte har slängt dem. På nästa kartong, som jag nu måste flytta bok om DDR för att kunna ställa ner här. Där står det porslinstomtar med mera. Och här har vi en lite psykotomta som är väldigt bredbent med röda byxor och blå liten kort jacka. Och har väldigt stora öron och ser lite ut som tomtarna gjorde förr, innan de kanske lite grann i Nyström, men argare. Och den står det faktiskt 1928 under. Och jag tror han ska fram i år. Alltså, nu har vi plockat fram det här nu. Nu går vi lite längre in i det här skåpet. Här skulle jag säga, det här är lite så här vaginaformade julkulor i glas som är lite spetsiga på båda ändarna och lite utdraget, avlånga, runda i mitten. De här är ju glas, de här går ju sönder. Och de här gamla kulorna har ju tappat färgen, och de var ju för gamla. Till och med när jag var liten, här har vi en riktigt rasslig flugsvamp i porslin. Aj!
Det är faktiskt Katarina Wikars själv som tolkar den välkända julsången Tip Tap på sitt eget piano. Vi får se hur det går för Katarina Wikars, som återvänder lite senare i vårt program på jakt efter tomtemasken, så ni behöver inte oroa er för henne.
Jag är inte orolig.
Skönt att höra.
Ja, faktiskt. Men jag tänker på det när jag hörde om tomtemasken. Alltså, jag har ett passionerat men liksom lite skevt förhållande till tomtar. Mm-hmm. Så nu ska jag berätta någonting för dig här som är jätteintressant.
Ja, jag hoppas att det lever upp till förväntningarna.
Alltså, nej, jag kommer ihåg det nu. När jag var liten, så varenda julaftonsmorgon, det var det första jag gjorde, så liksom smög jag upp tidigt som en husmus, och så hämtade jag fram varenda tomte vi hade. Vi hade ganska många. Och så stod det 5-6 sådana här stora porslinsfarbröder med svällande tomtemuskler.
Alltså sådana här 3-4 decimeter höga?
Ja.
Lite sådana här, ja, trädgårdstomtar nästan.
Liksom, ja, gröna skjortor, och de såg så väldigt just kompetenta ut. Och så liksom så här lite ruggiga halmnissa längre bak, och så en tårrulla med strumpa fick stå. Det fanns liksom en hierarki i det här, en sorts estetisk hierarki. Och sen hade jag, alltså jag hade stormöte med dem. Ett sorts här arbetsgivarmöte. Och jag bara, okej, nu är det julafton. Alla koncentrerar sig. Alla skärper sig, ger allt. Och grejen är att det var liksom lite oklart vad de skulle prestera. Alltså de skulle fokusera på vad tomtar. Och jag tror jag till och med har ett mötesprotokoll kvar. Bocken sa också någon gång så här, jag vill vara med. Jag bara, du sköter granen. Så jag undrar lite, hade du sådana här möten med dina tomtar?
Nej, men jag tycker det låter lite rörande. Det låter lite som att...
Ja, vad handlar det här om?
Lilla Jenny vill så väldigt gärna att det ska bli en lyckad jul. Och då, ja, kan man ju inte liksom gå in och banka mamma i huvudet och säga, se nu till att det blir kul i år. Utan då kan man liksom koncentrera sig på dem som... I alla fall i ens fantasi nickar instämmande och säger, vi ska göra precis allt vi kan, lilla Jenny. Det här kommer att bli så bra. Alltså, och du hade det ju varje år, så du måste ju lyckats, tycker jag.
Jag tror att du är något på spåren. Det fanns en väldigt gammal tomte från typ 1840. Jag var jättesnäll mot honom. Han ska bara vila, sa jag. Han ska bara vila.
Ja, nej, vi hade inga... tomtar hade vi ganska dåligt med. Hos morfar där jag stod i mina kortbyxor, där fanns det en vidrig tomte. Och den var jättefin, för den hade någon sån där gammal dala klädsel. Den var nog från min styrmormor, från hennes sida av släkten. Hon kom från Dalarna.
Hade du alltid kortbyxor för övrigt på?
Nej. Och jag tror bara det var en jul.
Ja, okay.
Den var stor som ett barn. Och stod i hallen någonstans med en sån här pappmask.
Lite läskigt.
Ja, men lite läskigt. Jag grät ju från den 23 till den 26. Och sen för säkerhets skull, när det kom en tomte då och skulle vara snäll mot barnet. Det finns också bilder av. Och någonstans kan jag kanske tro att förr i världen tyckte man det var lite gulligt med barn som blev livrädda för tomten. Så det finns ett foto när jag kryper upp bredvid min moster. Och jag är ju så där snorigt rödgråten på den där bilden, för att jag är så jävla rädd för tomten.
Det är otroligt mörkt med tomtarna i din barndom, men ändå när tomten kom och det delade ut julklappar.
Sen blev det inte så, och det kanske hängde ihop med det. Vi hade inte tomte. Jag trodde eller ej, jag har väldigt ljusa minnen från jul. Jag älskade jul, men vi hade inte tomte som delade ut julklapparna. Och det, om det på något sätt...
Men om det var så att du grät hela tiden i din barndom, då kanske någon tänkte så här, vi ska nog inte ha tomt i år, för Gunnar...
Men samtidigt så är det ju, är man lite psykologisk. Vi har tomten nu för tiden på en tillställning där det kommer ganska många familjer som är med barn i massa olika åldrar. Och då kan man väl hålla de där småbarnen en bra bit ifrån och Ungefär som en hund som bits. Man säger, det är inget farligt.
Men man drar ju också på sig tomten. Nu är det så att tomten inte finns. Folk drar på sig tomtedräkten. Mm. Så här. Känner du att alla spelar tomten på samma sätt? Eller finns det liksom lite olika spel?
Det är lite roligt.
Det
har gått runt tomteansvaret bland dem som, alltså, i mina barns ålder, som är mellan 30 och 40. Och ibland blir det den här spextomten som sätter säcken på huvudet och går runt som om han vore blind och inte hittar ut. Det väcker väldig munterhet. Och då slipper man också se, vi kör inte med sån här knögglig mask längre. Man har något litet vitt skägg kanske.
Ja, så hade i alla fall tomtarna inte betett sig efter mitt arbetsgivarmöte, det kan jag säga.
Nej, jag förstår det. Det är lättare att ha pli på porslinstomtar.
Ja, för att om nu då julens huvudperson ändå är Jesus, så kommer ju då tomten i en stark biroll, det är sen gammalt. Och han har väl gått då från den lojala hustomten kanske, som gråpysslar runt stugan, till den här ganska slitna killen från USA som vi ser i film efter film runt storhelgen. Och min kollega och filmkritiker Joakim Silverdahl, han har tagit och dekonstruerat tomterollen på film.
Säg mamma!
Det är så här vi känner honom. Med magen skrockande upp och ner på väg att packa in leksaker med papper och snöre. Säg mamma! Disneys I jultomtens verkstad från 1932 är faktiskt en av de tidigaste tecknade filmerna där tomten förekommer. Men visst borde vi kunna backa lite längre bak än så i filmhistorien för att få syn på honom. Titta där! I en av de äldsta bevarade stumfilmerna, Santa Claus från 1898, dyker han upp. I 1 minut och 16 sekunder på svartvitt, ryckigt foto får vi se honom klättra ner genom skorstenen och fylla strumporna med paket åt de förväntansfulla, sovande barnen. Så bara några år efter att bröderna Lumière filmade arbetare som lämnade fabriker och tåg som anlände till stationer fångades tomten på film. Och fångades, i just det ordet, tror jag vi har en nyckel till varför vi pepprat filmhistorien full av tomtar sedan dess. Vi har uppfunnit en makapär som kan ge oss bildbevis på den mystiska, mytiska gestalten från barnens fantasi. Det är nästan i klass med Bigfoot, eller UFO:n. I familjefilmen Nu är det jul igen från 1994 ramlar tomten ner från ett hustak. Och då måste Tim Allens misslyckade, ensamstående julpappa klä på sig dräkten och fullfölja jultomtens uppdrag. Han måste alltså bli jultomten för att rädda julen.
If something should happen to me, put on my suit, the reindeer will know what to do. Yeah, right.
Men jag har upptäckt något. Nu är det jul igen, 1, 2 och 3 är anomalier när det kommer till tomtefilmsgenren. För tänk på det, jultomten är ju nästan aldrig huvudpersonen i sina egna berättelser. Vi tar några exempel. Julfilmen Elf med Will Ferrell, där hamnar tomten i bakgrunden när en vuxen tomtenisse lämnar Nordpolen för en resa till New York.
Okay people, tomorrow morning 10 a.m. Santa's coming to town.
Santa! Oh my god!
Santa here? I know him.
Eller som i Nightmare Before Christmas, där Halloweenstadens kung Jack Skellington kidnappar jultomten för att själv få bli tomte och byta ut skräckens mörker mot julens ljus. Eller som i Robert Zemeckis tidiga motion capture film Polar Expressen.
Now, what would you like for Christmas?
Me.
You.
Där är det först i slutet av filmen när barnen med sina döda datoranimerade ögon anländer med Polarexpressen till Nordpolen som tomten träder in i berättelsen. Det är så här det ser ut. Tomten. Ständigt på sidan om, den evige birollen. Är det så att vi egentligen inte är så intresserade av tomten? Ja, intresserade är vi nog. Det är snarare så att vi borde se tomten som den drivande motorn för de här julfilmerna. En mystisk projektionsyta att studsa våra huvudpersoners förväntningar och drömmar mot. Han är ju till sin natur ett mysterium, och ett mysterium som får sin förklaring förlorar ju ganska snart sin lyskraft. Lite på samma sätt som att hajen inte längre är så läskig i filmen Hajen när vi fått se den. Men säger du, jag känner ju till en hel drös filmer där jultomten, eller i alla fall en människa utklädd till jultomten, står i centrum. Där har du en poäng.
Bad Santa.
I beat up some kids today, but it was for a purpose. It made me feel good about myself.
You need many years of therapy.
I Bad Santa spelar Billy Bob Thornton en alkoholiserad, kriminell och omoralisk man som får jobb som jultomte i ett varuhus. Här börjar vi vandra in i den postmoderna demonteringen av tomtemyten. Att det som annars rymmer allt det varma, fina och mysiga med julen ska trasas sönder för att visa på verklighetens smutsiga undertoner. För att göra det kan det behövas lite Bad Santa-artad tomte-exploitation för att få fram en berättelse med kött och blod och smärta. Och här finns många exempel. Vad sägs om tomte-slasher-filmen Silent Night, Deadly Night från 1984?
You've made it through Halloween. Now try and survive Christmas. Silent night. Deadly night.
På julafton mördas lille Billys föräldrar och han växer upp i våldsamma fosterhem. Under julhelgen, många år senare, får han ett psykotiskt sammanbrott, plockar på sig tomtedräkten och hänger en man i julbelysningen. Det finns ett helt gäng filmer om våldsamma, mordiska tomtar, Men vi behöver inte dra det till så extrema nivåer för att hitta exempel på den demonterade tomten. Ta bara familjeklassiken Ensam hemma som exempel.
Santa, hold on. Can I talk to you for a minute?
Yeah, if you make it quick. Santa's got a little get together he's late for.
Lille Kevin som lämnats ensam hemma säger att han förstår att den rökande tomteskådisen inte är den riktiga jultomten. Men att han ju jobbar för honom. Därför undrar han om han kan skicka vidare ett meddelande. En variant där filmskaparna behåller barnens tomtemystik samtidigt som man fortsätter plocka isär vad en tomte egentligen är. Frågan är om vi någonsin kommer få den definitiva filmskildringen av jultomtens färd runt jorden. En sak kan vi i alla fall vara säker på. Tomten kommer fortsätta dyka upp i julfilm på julfilm, men han får nog oftast nöja sig med att stå i skuggorna som biroll i sin egen franchise.
Och tomtereporter här, det var Joakim Silverdahl. Ganska mycket liksom udda tomtar här är vi inne på. Du har en sån tomthistoria som du älskar att dra.
Ja.
Lite konstigt.
Den är knött in här med skohorn också. Nej, men jag tror väl det att om man som vuxen människa har mer eller mindre tvingats ner i knät på en lika vuxen tomte tillsammans med en kompis, då är det svårt att inte berätta den historien om och om igen.
Ja, tradition.
Och detta skedde på Macy's stora varuhus i New York.
Tell me what you would like for Christmas.
Well, actually, I would like a new car.
A new car? Mm-hmm. All right. What color?
Black.
Ooh, a black car.
I would prefer a red one, I think.
A red one. Oh, very good. All right.
You think we'll get the cars?
Well,
thank you.
There's always a possibility.
Alltså, vad händer här?
Det är så sjukt. Vi var, jag kanske en turfel, vi var på Macy's, vi spelade in juldagen för dagen och så såg vi att det var tomte där och man kunde gå dit och så tänkte vi betalar väl för det där så innan man ställer några frågor till tomten så här, är det många som kommer, hur många barn är och sådär. Men han var glasartad blick, fullständigt in character, så när vi, alltså han var i sin roll.
Ja.
Så när vi kommer in då, två 45-åringar, så han går bara på.
Och han reagerar inte.
Nej, man försökte vi, du och jag funderade, well, just come and sit here. Ska vi sitta i ditt knä, farbror? och det tyckte ju han att vi skulle göra. Det var ganska bastant tomte. Och det var ingen ironi, ingenting. Och det kan ju också ha varit ett smart sätt av honom att ta udden av. Han såg att jag hade en mic i handen. Ja. Att han tänkte, jag ska ge dem min show och inget annat. Men jag tyckte att det var...
Jag tycker han låter opolitlig och inte som om man tänker ge Karsten Tufjell någon bil överhuvudtaget. Jag tänkte på det, du och Karsten var ju julreportrar i drygt 30 år och bara lite sådär snabbt. Alla de här dekorationerna vi pratade om, de är ju i någon form av skandinavisk Hollywood-variant. Men ni har ju liksom studerat dekorationer ihop från norr till söder. Alltså, kan du bara säga...
Helt kort.
Var är pyntet bäst?
Sämst är pyntet i Reykjavik.
Ja, det var ju
fruktansvärt.
Inte det jag frågade efter.
Meningslöst att åka dit över jul. Sen är det ju bättre faktiskt norr om Alperna. Det är som om katolikerna, i Österrike är ju också katolskt, men nere i Italien och så där, blir det väldigt elegant och sparsmakat. Det här lite fläskiga, det tyckte jag nog. Just Skandinavien och tyskspråkiga länder, de leder.
De leder. Och nu är Anna Tullberg här.
Hej, ho ho ho.
Ho ho.
Alltså, vår musikälskande kollega. Och du har tagit med dig, vet jag, tror jag, hoppas jag, lite tomterelaterad sockerstinn julmusik för att det hör högtiden till.
Det har jag.
Vi kör då.
Mistletoe.
Jag undrar, Gunnar och Jenny, ni missade inte kyssen,
va?
Va? Vilken då?
De sjunger om den.
Alltså, det slaskade till, men de kan ju ha missat.
De knackade också på dörren, men jag tycker ska vi inte lyssna en gång till på det där?
Ja. Gärna.
Ja, kör.
Det är på gränsen till oanständigt.
Ja, det är nästan oanständigt.
Alltså, klart krispigt drägglig, den där smackaren som vi nu fick i 3 gånger, tror jag, eller 4 eller 5. Och den bor ju i låten, det fattar till och med jag, I saw mommy kissing Santa Claus. Det är Ronettes version från 1963. Men jag tänker att vi ska inte dra tomtekyssarnas historia kanske till allas glädje.
Det kanske har varit ämne för en avhandling annars.
Kanske det. Men du ville liksom prata mer om någon form av julmusikskanon?
Jo, men den här låten som vi hörde då, den tillhör ju faktiskt julmusikskanon. Den kommer från den klassiska skivan A Christmas Gift for You. producerad av den mycket tvivelaktige, men tillika superproducenten Phil Spector. Han avslutar ju sina dagar i fängelse dömd för mord. Men han lyckades ju faktiskt revolutionera popvärlden innan dess.
Vilket år är vi på med den här skivan?
Den kom 1963, så det är 62 år sedan. Och det räknas som den första popplattan med julmusik. Hur gammal var du då, Gunnar? I din tomtefria barndom, kommer du ihåg den här?
Julen 63. 63 var jag 6 och... Jag kommer inte alls ihåg den här.
Nej, okej. Okay. Det här är alltså en skiva som är ungefär en halvtimme lång. Aha. Och det som är grejen med den är att den innehåller 12 klassiska jullåtar som inte är sjungna av Bing Crosby utan av vokalgrupperna som The Ronettes till exempel, eller The Crystals. Och det är låtar som Rudolf med röda mulen som vi hörde, White Christmas, Stilla natt. Du blandar jag lite svenska och engelska titlar.
Det är de som
här
går runt på reprit när man är ute och handlar julklappar.
Och det här var liksom
tok i huvudet.
Första gången de gjorde som poplåtar. Och de här grupperna, de sjöng ju alltså låtarna som om de var skrivna för dem.
Ja.
Inte för Bing Crosby. Och det är många som fortfarande tycker att det här är den absolut ultimata popplattan. När jag tittade senast idag på Billboard-listan så ligger den högt upp. Den kommer liksom upp varje år som ett album som säljer stort och sådär. Mm. Och det är faktiskt väldigt svårt att tänka sig all den här julmusiken som väller ur radioapparaterna idag i popskrud utan den här skivan. Till exempel Mariah.
Det är svårt att tänka sig att det finns en första liksom.
Ja, och då var det så här, Phil Spector tänkte så här, kan 12 jullåtar väcka samma upphetsning som en nyskriven poplåt? Och jag tänkte att vi kan plocka isär en av de här låtarna lite grann och se lite hur det här musiksnickrandet såg ut.
Ja.
Vilka stora känslor ska finnas i en jullåt, tycker ni?
Ja, efter det här så tycker jag att det ska finnas liksom sugande, dräglig lust.
Jag tycker längtan. Och då finns det en låt som slår allt. Och det är den enda originallåten på skivan. Det är Christmas, Baby Please Come Home med Darlene Love.
Vi lyssnar med på den då.
Ja, men lyssna också efter instrumenten så ska vi ha gissningstävling sen.
Ja, oj. Ja, och hjälp.
Den blir mer och mer desperat.
Det här är ju jättebra.
Ja, visst är det.
Ja, gungar i studion.
Ja. Nu ska jag fråga...
Vi har upptagit med den här gissningstävlingen.
Ja, precis. Ja. Nu, Jenny, du får svara på första frågan. Hur många gitarrer tror du var staplade på varandra i den här låten?
16!
Nej.
Nej, förlåt. Jag blev lite uppjagad.
Jaha, så de liksom har mixat på många olika gitarrer. Ja. Nej. 4.
5.
Åh, 5!
Och 3 olika slagverksversioner här. Och kanske, hur många är blåssektionen?
Oj.
Men jag tar ner det lite. Ja, men 8.
Nej.
Nej. Jag är så fruktansvärt
okay, i den förra låten som vi hörde var det 5. I den här är det 4.
Ja, men det känns som 8.
Men det är alltså väldigt fett ställ. Och det är ju, alltså låtarna på den här skivan bygger ju då på Phil Spectors banbrytande idéer och liksom metod som kallas för wall of sound. Det ska vara en vägg av ljud som väller ut ur radioapparaten.
Ja, det var det jag menade. Det var därför det blev så många. Som jag gissar på.
Ja, precis. Ja. Så det här ska alltså vara stort och pampigt. Det är en vägg av tamburiner, klockspel, bjällerklang. Det är som ett liksom mustigt murbruk som han har byggt den här poplåten med. Alltså, det ska inte gå att missa att den spelas på radion.
Nu fattar jag vad Phil Spectors Wall of Sound är. Jag har alltid känt till begreppet och det är det han är känd för. Tack, Anna.
Ja, inte klangfärgen av ett instrument i taget, utan summan.
Fläskigheten.
Så han kunde alltså lägga ett elpiano ovanpå ett akustiskt piano och kanske ovanpå det en cembalo eller någonting, så det blev som ett hoptryckt ljud. Han sa så här: jag letade efter ett ljud så starkt att även om låtmaterialet inte var det bästa så skulle själva ljudet bära hela skivan. Så tar det till kanten av kakafoni, alltså någon sorts omnipotent, lite Wagnersk inställning till pop- och rockmusik.
Ja, men det var Wagner jag tänkte på. Alltså till och med den här liksom kyssen. Precis. Har den här storformatet. Så att det ekar i rummet eller bilen eller vad det kan vara. Jag fattar också precis, så pedagogiskt.
Exakt, det är som att sätta ett förstoringsglas på den där kyssen till exempel. Och det här var ju ett sätt att producera popmusik som blev stilbildande, och Brian Wilson från Beach Boys, han är också med och spelar piano på en del av låtarna på den här skivan. Men han inspirerades ju av detta, han var säkert en del av ingenjörskonsten också, och det var så han jobbade med skivan Pet Sounds senare. Hur som helst, ska vi inte lyssna lite till på Darlene Love, som ju bara blir mer och mer längtande efter sin baby på den här skivan. Hon är förresten ett säkert julinslag på amerikansk tv så här års.
Mer längtan.
Mer längtan, vi hör lite till.
Christmas med Darlene Love från A Christmas Gift for You. Popjulklassikern som alltså spelades in mitt i sommaren i Los Angeles 1963. Och sen så sägs det att den släpptes då precis en månad före jul. Men blev det succé från början?
Alltså den här plattan är omgärdad av en massa myter, och en av dem är att eftersom den släpptes samma dag som John F. Kennedy mördades den 22 november 1963 så blev den flopp.
Okay.
Men det finns såna här vinylhistoriker som har grävt i detta påstående och säger att det stämmer inte, för skivan fanns i handen redan en vecka tidigare och den blev sålda absolut bland popnördar och andra, så att det var nog inte riktigt en flopp, men i alla fall är det så att den har ju kommit ut i nyinspel, i nyutgåvor om och om igen. Så att 72 fick den en sånt där riktigt stort genombrott.
Underbart. Jag har lärt mig så mycket. Men jag vill ändå veta, alltså din favoritlåt, du är ju här. Jag anar att den finns med på den här skivan.
Nej, det gör den inte. Nähe. För jag tänker att jag ska tassa ut ur den här studion med en annan amerikansk jullåt som är inspelad 5 år tidigare. Så även den en poplåt. Men här finns ingen ljudvägg, ingen superstudio. Ljudvägg. Den är inspelad hemma i en lägenhet i Chicago. Det är tramporgel, gitarr, klock klockor, träblock, munklick. Och det är den fantastiska orkesterledaren och jazzmusiken Sun Ra som gick ner på en frisersalong på gathörnet i Chicago och hittade ett gäng skönsjungande killar där på barbershoppen. The Qualities fick de heta. Ingen vet än idag vilka de var. Han skrev låten It's Christmas Time.
Lite munklick, vi ger er den. Tack Anna!
It's Christmas time, tycker jag låter som de sjunger Sun Ra and the Qualities, vilket helt fantastiskt låt. Tack så mycket Anna Thunberg.
Tack. Efter julrekvisita och musik, nu krävs det blommor. Julens vitsköra spröda och det röda svällande höga. Jag bad min kollega och blomsterälskare Nina Assanoy att åka till Valdemars Udde i Stockholm för en masterclass i lökväxter. Av trädgårdsmästaren Marina Rydberg och floristen Kristina Öhman.
Det pyntas ju så mycket. Alltså vi svenskar älskar att pynta. Och just julen är ju väldigt viktig för oss. För efter, det är ju så mörkt och eländigt. Och här har jag ställt upp lite av de julblommor vi odlar. Så, här står julkaktus, novemberkaktus, vitcyklamen, amaryllis, julbegonia, julros, tasset och hyacint.
Har man allt man
och azalea, just det.
Har man allt man behöver för liksom att skapa julstämning med blommor då?
Alltså hemma hos mig är det mycket mindre. Jag vet inte hur det är hemma hos dig, Kristina.
Jag har amaryllis på kruka, några stycken, och hyacinter. Mm. Det är det jag har. Mm. Mm.
Jag har en särskild fråga från Gunnar Bolin. Han säger att han alltid misslyckas med sina amaryllisar. Har ni några liksom handfasta råd till honom?
Vattna inte för mycket. Ställ den väldigt varmt och ljust.
Det kokar ner till det.
Ja, vad säger du?
Ja, om det är på kruka han menar då kanske. Mm. Men jag skulle också säga att när den väl har slagit ut, alltså då behöver man vattna. Mm. För att inte klockorna ska vissna helt enkelt. Så.
Men det där med att löken inte får bli våt, hur lyckas man då med det?
Man häller lite grann bara runt så här.
Ytterst.
Och se till att den inte står i vatten sen då också. Mm. Mm.
Floristen Kristina Öhman och trädgårdsmästaren Marina Rydberg är två blomsterproffs. När jag träffar dem i växthuset på Prins Eugens Valdemars Udde håller de precis på att förbereda kvällens föredrag om julens blommor. Tillsammans med kollegorna driver Marina Rydberg fram växter till museets alla krukor och vaser och blombord. Och i kylrummet väntar vårens tulpanlökar på att fylla trädgårdens rabatter. Närmare 30 000 lökar av olika slag driver de upp själva varje år. Och det är i den trädgårdsbesatte prins Eugens anda alla arbetar här. Det finns dokumenterat vilka växter han föredrog. Så de flesta av sorterna bland krukväxterna är sådana som är från den första halvan av 1900-talet. En nymodighet bland julblommorna är amaryllisen.
Den blev populär först på 60-talet i Sverige och i Finland.
Men vi kan gå in och titta i kylen, tänkte jag.
Ja. Åh, det är som paradiset.
Mm, här är ju alla hyacintlökar till exempel. Då har jag som rutin att alltid sätta dagens datum. Mm. Och då ser du att de här är satta 19/9. Men sen innan vi sätter in dem i museet måste de ju blomma. Men vi säljer ju också lite blommor och då kan de ju vara knoppiga, tycker jag. För jag tycker det ska, om man följer sin hyacint dagligen.
Verkligen. Men är du nervös trots att du är trädgårdsmästare för att det inte ska komma upp något ur krukan?
Alltid. Det finns alltid något att oroa sig för.
Ja, för jag står och stirrar på mina krukor hemma.
Ja. Mm. Ja, det är ingen tvekan om att man har sina problem och det är alltid något. Är det något man vet säkert så är att något blir fel.
Mm. Men just lökarna är väl ändå ganska pålitliga?
Ja, jag gillar det här med lökväxter. Här har vi ju nu konvalj. Och det är ju då något man hade mycket för här. Prinsen beställde tusentals groddar. Och så låg de i kyl och så tog man och tog in dem för driv i omgångar.
Mm. Floristen Kristina Öhman och jag går genom trädgårdsmörkret från växthusen till den upplysta museibyggnaden. Slottet som Ferdinand Boberg ritade till prins Eugen och som blev klart 1905. Och där prinsen bodde fram till sin död 1947. Då får du berätta vad du har i din korg.
Ja, men nu har jag plockat lite snöbär. Jag ska ha igen ett arrangemang där uppe jag ska göra ikväll då. Med, jag har plockat också slånbärskvistar som är med vacker vit lav på. Mm. Det är väldigt vackert. Och i en valmarsuddekruka, vit. Och sen ska jag ha vita amaryllis och vita hyacinter och vita nerine och tulpaner i. Så det blir vitt. Ja, nu har vi kommit in i salongen i prinsens våning. Och här på bordet så har jag satt en vas med amaryllis. Just den här heter Mocka. Det är ingen sort som fanns här förr, men som sagt så har vi köpt in lite extra. Mm. Och då blandar jag upp det med dels med korallkornell som jag sa. Lite fina kvistar som tar upp det röda och lite tall. Och sen lite nyponkvistar också med små nypon.
Kan man beskriva det som ett blomstrande kulturarv som ni håller levande här på Valdemarsudde?
Ja, i allra högsta grad skulle jag säga. Mm. Absolut. Året runt. Mm. Ja.
Vi säger att vi har en utställning som pågår hela tiden. Och så är det ju.
Nina Assanoj var det som besökte Valdemarsudde i Stockholm. Och nu blev du väl glad, Gunnar. Vi löste dina amaryllisproblem.
Jag är oerhört smickrad och det smärtar mig att säga att det var ju inte riktigt de problemen jag har med amaryllisarna. Men jag är tacksam ändå. Mina problem är att få dem att blomma i tid. Men då kan man ju säga att det är inte så svårt att lista ut hur man gör. Man köper dem lite tidigare. Det är ju det som jag alltid misslyckas med. Men det var fint att höra hur man ska sköta om dem också. Nu tar vi en liten paus, men vi kommer snart tillbaka. Då ska det handla om julens filmer och böcker.
Välkomna tillbaka till kulturredaktionens julafton. Den som sitter här, det är jag, Jenny Telman, och bredvid sitter Gunnar Bolin.
Hjärtligt välkomna tillbaka, och för er som inte förstår alls vad det är för musik som ni hör, jag hör till dem, så kan jag säga att det är någon sorts variant på Nu är det jul igen.
Och innan vi fick den här förklaringen så har vi ägnat en timme åt att gräva fram tomtarna och bebis Jesus och hyacinterna, alltså hela julscenografin. Men nu, Gunnar, har vi dekorerat klart.
Ja.
För i gamla tider, I skarven mellan hednatid och reformation, då var julafton en sträng historia. Det var panik med pyntet. Jag har läst en förfärlig sak i en historisk tidskrift. Oj. Julafton, fasornas fest. För tillfället min älsklingsjulsaga. Vill du höra om det här?
Julafton, fasornas fest. Vem tackar nej till det?
Eller hur? Där stod att när mörkret föll på julafton för liksom svenska och finska småbönder i mitten av 1500-talet, då fick man absolut inte fixa, inte baka, inte arbeta, inte pyssla något mer. För i skymningen, då kom trollen och andarna liksom tassande in för att äta upp allting, njuta av allt granriset, alla ljusen som husfolket liksom hade kämpat ihop. Och då skulle människan vara still. Sitta still. Alltså du får inte spinna och inte skära, absolut inte borra ett hål. För knytten och andarna stod det då i den här hemska artikeln. De hatade cirkelformade rörelser. Det såg ut som solen över himlen och antydde att deras natt skulle ta slut. Och det skulle vara oartigt. Så att du får inte snurra med något, för då går din enda koda.
Ja, var har du hittat allt det här? Ja, jag vill gärna höra mer.
Ja, men för vet du vem som kunde komma och tappa humöret?
Nej.
Gropsuggan.
Självklart.
Det var en mystisk jättegris med vassa borst och liksom stirrande ögon. Och hon kom och välte allting i stugan om hon var missnöjd med julgåvorna eller pyntet eller någonting. Och inte nog med det, allra sista fasornas fest. Alla djuren i laggorn, de reste sig under julafton och började tala och prisa Gud. Så det här är vad jag kallar för julstress. Den här sagan tänker jag läsa denna julafton. Om någon klagar på att det var så mycket med grönkålen och det var så stressigt.
Man får väl ha ganska stora barn för att läsa den här sagan. Men det finns ju ganska mycket i sån här gammal historia som just på något sätt verkar vara ute för att skrämmas. Alltså det är man ska liksom inte ha för roligt.
Nej, och det är lite spännande att det är precis där runt reformationen. För att man hotade även med julottan. Att man liksom kunde dö om man gick på julottan. Så ingen vågade gå dit heller. Och det var för att man ville bli av med midnadsmässorna. Man vill inte ha såna där gamla traditioner. Så att så fort man liksom hävdade att man inte fick göra någonting eller någon tradition skulle bort, då skrämdes man. Men framförallt tycker jag att det är roligt att allt pynt och all dekorationer, det var bara för knytten, var bara för deras skull.
Okej, för annars har ju julafton på något sätt i historieskrivning och det man, när man är med barn och sådär, så är det ju ganska befriat från det som ändå många sagor har kvar med troll och med spänningar. Det har blivit en ganska mesig högtid liksom i gulligull och presenter och sånt där. Så det kanske lite gropsugga kanske inte är helt fel.
Men sensmoralen i historien i alla fall att det är att man ska sitta still. Och det är ju bra när man läser, kanske högt för barnen, eller frågan är om man kanske får se på en film istället.
Lina Kalmteg, litteraturredaktör här på Kulturredaktionen. Välkommen till vår studio. Och i Göteborg, tack. Där har vi Emma Engström, filmkritiker. Välkommen
hej,
du också.
Tack.
Och god jul på er.
Tack.
God jul.
Skildringar av julen, och vi börjar väldigt allmänt innan vi går in just på film och litteratur. Är det något allmänt sådär, någon bild, någonting som liksom är jul för er? Vad säger Emma?
Jag tror nog att jag måste säga Tomten, Viktor Rubergs dikt. Därför att jag fick i uppdrag när jag gick i skolan av min svensklärare att läsa den högt på en skolavslutning på jul. Och jag tog det där på största allvar.
Var det inför hela skolan?
Ja.
Oh, den är ju lång.
Ja, det var inte alla 11 strofer.
Nej, okej. Okay.
Nej, så du behöver inte vara orolig så här
för din
efterhand.
Skuld.
Nej, precis. Utan jag tror bara att jag var tvungen att plugga in 2 stycken. Det jag på senare tid har insett är ju vad den egentligen handlar om. För det förstod jag inte då. Jag tyckte bara att det var, de här orden var vackra och ja, det var fin introbild. Men det jag insåg sen som gör att jag tycker att den är så fin, det är den här ensamma figuren som är vaken när alla andra sover och som egentligen ingen bryr sig om. Ingen tar hand om honom, han tar hand om alla och han vakar över familjen och djuren. Och han står också och kontemplerar över tiden och livet. Och ja, alltså det är ju väldigt fint.
Det är hemskt fint, jag håller med dig. Lina? Mm.
Något särskilt minne. Jag tänker, för mig kom en film fram som jag tänker på, den här Kan du vissla Johanna av Ulf Stark. Den går ju numera varje år på julafton. Och den har jag ett så starkt minne av att jag sitter. Den handlar inte så mycket, den handlar inte alls om jul faktiskt. Det är med Per Oscarsson i huvudrollen. Jag sitter och väntar på och är pirrig och längtar efter tomten och julklapparna i min farmor och farfar. Så en gammal släktgård som är lite så bullbyaktig. Och det har jag tänkt länge att den var någon sån här bild att man såg det efter Kalanka. Sen har jag insett att jag var ganska högt upp i tonåren när den började gå. Så det är en slags fiktivt minne jag har. Så att jag tror att alla mina julminnen är lite överförda från fiktionen. Till exempel tror jag när Emma nämnde tomten så har jag ett minne av att min farfar alltid läste den. Han läste den högt, även när han var dement. Men det tänker jag också, det kan vara något som jag har bara en lite förhoppningsfull bild av att det faktiskt var så. På julafton.
Vi ska stanna i det skrivna ordet. Emma, vi kommer till dig och filmerna om en liten stund. Du får hemskt gärna falla in i vårt litteratursamtal också om du vill. Lina, jag vet att du har gjort en lite ovetenskaplig undersökning om vad folk läser på julafton. Vad har du kommit fram till?
Ja, det är ingen sån här stor undersökning om svenska folkets läsvanor i juletid. Men jag ställde frågan i mina sociala medier. Om de fortfarande läser, alltså mina vänner i flödena, läser julberättelser i juletider och i så fall vad? Och jag tänkte att det skulle vara ganska tyst kanske, inte minst för att jag kanske är lika bra på sociala medier som jultomten. Men jag fick ganska många reaktioner och det visade sig att det finns fortfarande en hel del, även om mitt flöde kanske inte är så representativt, som drar fram tunga kartonger med julböcker i, dammar av dem och läser, försöker läsa högt för sina barn som inte alltid vill det. Där kommer givetvis, alltså Viktor Rydbergs Tomten är alltid omöjlig att komma undan ifrån, även om den ju inte handlar om julen, som någon också kommenterar i mitt flöde. Selma Lagerlöf är ju sån här som dyker upp också. Johans jul av Eva von Zweigbergk, som om en jul i 40-talet på Stockholm. Den var en oväntad favorit som många återkommer till. Claes Östergren,
den läste såklart. Jag också.
Ja, den läste du också. Jag tror att man läser den lite mer här i Stockholms trakten kanske. Och lite mer för längre sedan. Men det är många som håller liv i den. Så att det finns ett ganska livaktigt intresse för de här böckerna fortfarande, skulle jag säga.
Men finns det liksom någon sån här julskildring som i allas?
Ja, alltså för jag har försökt, du ser här, jag har en jättehög med antologier. Man kom in på Selma Lagerlöf, Tove Jansson, Margareta Strömstedt med hennes Julstädningen och döden, Moa Martinsson, Stig Claesson, alla de där. Men till slut fick jag ju inse själv, och det dök ju också upp i mitt flöde, man kan ju inte komma undan Astrid Lindgren.
Astrid Lindgren.
Så jag var tvungen att gå tillbaka, för det är ju ändå så att vi har ju i svenska folksjälen sitter ju den här julen väldigt hårt i oss. Så jag började läsa om de här, och jag menar det är ju så alla hennes berättelser. Det finns ju alltid Pippi firar jul och Madicken firar jul och Emil i Lönneberga firar jul.
Och Bullerbyn firar jul.
Och Bullerbyn firar framför allt jul. Och där måste jag säga att när jag gick in i de där berättelserna igen, och framför allt Bullerbyn, så insåg jag hur mycket Astrid Lindgren kanske ändå står för den där julstressen också. Det är ändå hon som tycker att man måste ha lyckats med sin grönkål eller vad det var du pratade om där, Jenny. För där är det inte så mycket stress och hot, inte i de där allra främsta. Det är klart att det finns mörker i Kajsa Kavat till exempel, som ska hjälpa sin sjuka mormor i juletid. Men, alltså Bullerbyn med de här, jag läser några stycken, ett par rader här bara. Gissa vad jag tycker om, sa Lasse. Jag tycker om att åka släd och ha en fackla som lyser lång väg. Gissa vad jag tycker om, sa Bosse. Jag tycker om bjälleklang. Och så tycker jag om när det luktar häst. Gissa vad jag tycker om, sa jag. Jag tycker om när det är jul. Och just det här att det är sån, alltså den här totala bristen på friktion och konflikter är ju faktiskt nästan lite påträngande jobbig. Jag vet att det är jag gillar Astrid Lindgren annars, men det där har blivit debatt om i Norge.
Vad känner du med Astrid Lindgren?
Ja, därför säger jag, jag tycker om Astrid Lindgren, för jag förstår att på julafton och sitta och säga det här. Men det här blev faktiskt en diskussion i Norge förra året när en krönikör gick igång på det här, att Astrid Lindgren lite grann har ödelagt julen, för hon har gjort att vi har de här otroligt höga förväntningarna. Hon var också också själv, jag har grävt lite, hon var ju besatt av julen. Och hon tänkte tillbaka på sina otroligt gnistrande, vackra jular när hon var barn. Och hon minns dem verkligen så där bullybjaktiga. Så att hon, ja, där är hennes berättelse kanske inte på topp, tycker jag, när jag söker efter just lite mörker och ljus.
Jag hör
lite,
dig där, ljust. Emma.
Mm, men jag tänker på fattigdomen som ju alltid finns med, Kajsa Kavat och sjukdomarna där som hotar julen faktiskt. Det är väl så i Kajsa Kavat, är det inte det? Att
precis.
Farmor och mormor blir sjuk och då blir det nästan ingen jul alls.
Nej, och
de är väldigt fattiga.
Jag nämnde ändå Kajsa Kavat. Ja. Men jag tänker att det finns någon slags urberättelse i Bullerbyn som ändå är, som präglar oss lite grann i just den berättelsen, tänker jag. Och där finns ju inte riktigt det där. Mm. Utan det var mer som hon själv kallade det, för ljustindrande och pepparkaksdoftande
jul. Och jag som då kan hävda att det finns ju revolutionär jul hos Emil och det föds en Jesusflicka hos Madicken, och i Kajsa Kavat är det givandets glädje där man tar hand om mormor. Men jag tänkte på det, vi hade ju dig där, Emma, på tråden också om alltså, man får ju också se en film, tänker jag. Man kan ju
särskilt i jul.
Särskilt till jul. Det behöver inte vara en Astrid Lindgren-film. Själv hade jag en släkting som gärna såg Allsång på Skansen på julafton. Det var julfrid för henne.
Lite udda.
Så, alltså, vad säger du om den delen av skildringar? Alltså, vad ger dig julefrid? På dina gamla videoband, Emma.
Ja, de har jag tyvärr slängt. Och också spelaren. Så att det blir väldigt modern typ av tittning. Och jag tänkte lite på det som Lina sa. Att ibland är det svårt att hålla isär vad som är en verklig jul. Och vad det man har upplevt på film. Så jag tänkte faktiskt ta två sådana där som är kanske inte så. Dels tillhör de inte vårt liksom kulturarv än, men de är kanske blivande klassiker på ett sätt, blivande julklassiker, och två filmer som också är väldigt bra i alldeles egen rätt. Jag tänker på den första i Holdovers från 2023 som har ja, ganska mycket av det en julfilm ska ha. Det är snö. Det handlar om en pojke som han är ganska övergiven. Det är jul. Han måste stanna kvar på den internatskolan han bor på i New England, där hans rika kompisar alla åker hem över jul. Men hans föräldrar är inte så intresserade av att ha honom i hemmets varma härde direkt, utan han måste stanna. Och det gör han tillsammans med en handfull andra elever, och som övervakare har de då Paul som är lärare i antika texter, och han är också väldigt bitter över alla missade chanser i livet, och han måste också vara kvar som ett slags straff för att han är en allmänt sur och butter lärare. Och så till sin hjälp har de här då också en hushållerska som heter Mary, som ja, Mary Maria, som sörjer sin bortgångna son. Hon röker och dricker sprit. Och stämningen är då väldigt spänd inför det här julfirandet de ska ha. Och Paul försöker lätta upp stämningen genom att bjuda på lite gamla dammiga kakor med väldigt färgglad kristyr på. Vi kan höra hur det låter.
I have a surprise. These were a gift to me, and I would like to share them with both of you. Look at them. Look at all the festive shapes. Snowflakes and gingerbread men, a tree, this little mitten.
May I go to the bathroom, sir?
You may. Trying.
Det är ju då Mary som skrattar åt Paul.
Vilket skratt.
Ja, och det låter, visst låter det som en familj egentligen.
Ja, verkligen.
Två föräldrar och ett trotsigt tonårsbarn som bara vill gå från bordet. Och de blir ju då som en slags ställföreträdande mamma och pappa i den här plågsamma övergivenheten då som ungdomarna känner. Och sen ska vi ta nästa?
Ja, vi tar nästa.
Nu har jag pratat om Holdovers då som undrar vad det här var för film. Då går vi över till en helt annan typ av film. En animerad film som heter Tokyo Godfathers. Och den gjordes då 20 år tidigare, 2003. Och det är en av de stora anime-mästarna som har gjort den. Satoshi Kon heter han. Och den brukar då visas på biografer i Japan ibland då på julafton och juldagen. Så den har redan där blivit lite av en klassiker. Det är en helt annorlunda julsaga om tre hemlösa personer. Alkoholiserade Jin, transkvinnan Hana och så tonåringen Miyuki som kamperar tillsammans i Tokyos vinterlandskap. Och vi möter dem då på julafton, eller om det är juldagen, i en kyrka för hemlösa då, där en kör sjunger julsånger. Och så ska de fixa lite mat och så ska de leta efter julklappar på en sophög. Och då börjar Jin och tonåringen bråka, men så hör de ett ljud. För där bland soporna ligger en nyfödd bebis, vi kan höra.
Jag tänker på det nu som vi var inne på då med dina skildringar, Lina, om Astrid Lindgren, och du blev lite arg på den här stressen som det kanske kan ge, och här familjen, olika typer av familjer som skapas runt julen. Vad säger du, Gunnar? Alltså, vad är det för typ av liksom element? Vad är det för någonting som ska ingå i en julskildring? Är det snö eller vemod? Eller? Vad säger ni? Vad tänker du, Lia?
Ja, men fast och främst är ju julen en väldigt bra scen för att ta fram alla de här känslorna. Apropå den där filmen Holdovers, det är klart att det är jättetacksamt att låta några vara ensamma i juletid när vi har alla de här förväntningarna. Det är ju hela tiden, den där spänningen finns ju så otroligt mycket. Så det är perfekt att använda till det. Det är också perfekt det där att räkna fram till jul, att det är någonting som ska hända fram till jul. Som det ju är i julberättelsen, alltså julberättelsen med Charles Dickens.
Man räknar
Scrooge,
ner,
som ska bli,
liksom.
Gå från ond till god fram till jul. Att det händer, att det är en sån förväntan och en förändring som kan ske fram just där. Är det dramaturgiskt perfekt att ha den här nedräkningen. Så på så vis, där är det ju någonting. Och sen är det också att vi har allt det där glittrat och glimrat och allt där. Där mörker såklart är perfekt. Alltså kontrasterna finns ju där. Det var det jag menade, att det kanske inte finns just i Bullerbyn. Jag ger er att det finns i andra Astrid Lindgren-berättelser. Men just att man kan använda sig av det är ju så tacksamt. Det finns ju, och klasskillnaderna. Där har vi allt. Där har vi Karl-Bertil Jonssons julafton. Det har vi också i Charles Dickens en julsaga. Att vi kan se det, både fattiga och rika, på ett så tydligt sätt. Vilka får och vilka inte får.
Man kan ju säga att julen är också en tid som ställer de maximala kraven på familj. Jag tror att man kan jämföra med en födelsedag, att väldigt många älskar jul, väldigt många älskar sin födelsedag, och de som inte gör det av ungefär samma skäl, att det helt enkelt inte funkar. Det funkar inte i familjen, eller det, för människor beter sig inte som man skulle önska att de gjorde. Men sen det här som du sa med kontraster, jag kommer att tänka på Fars rygg av Nils Fredrik Dahl. Där finns det ju precis en sån scen när just han låses in på internatet i Schweiz. Och tänker på domaren som är då hans pappa och på hans fru. Och han har ju inte ens den lyckan som de har i Holdover, att det är några andra där. Han får nyckeln av vaktmästaren som säger: du får inte tända några ljus, och husmor har brett några smörgåsar åt dig. Donk, så stängs dörren och det är julafton.
Värsta scen jag läst i en bok i år, ska jag säga.
Jag bryter er ett härliga litteraturbubbel här. Vad säger du, Emma, om teman och skildringarna?
Det ska ju finnas de här ytterligheterna. Jag tänkte på snö, men det ska ju finnas värme. Så det är alltid det här med kyla, värme. Du har ensamhet, gemenskap. Och det ska finnas en dragkamp då mellan glädje och sorg. Och på något sätt så är det ju också, julen är ju på något sätt årets sista suck. Och där koncentreras både det dåliga och det goda. Och så måste också en julskildring alltid, jag verkligen stryker under det här, alltid sluta med godhet. Så är det ju.
Något slags ljus ska ju in där det, på något vis, att alla bor lite i Bullerbyn i alla fall faktiskt. Jag tänker också, jag nämnde inte, det kommer också en hel del nya julskildringar, och där finns ju verkligen en ny som jag sitter och håller i handen här nu, som skulle jag säga är vår kommande Charles Dickens julsaga. Ingvild H.G. Ishøj, norsk succéförfattare, Stargate, en julberättelse heter den till och med. Och den har ju verkligen allt. Hon är dessutom otroligt inspirerad och imponerad av Astrid Lindgren och har jämförts med Astrid Lindgren och H.C. Andersen och sådär i den här. Och den handlar ju om två flickor som växer upp i ett ganska utsatt område i Oslo med en pappa som man förstår snabbt dricker för mycket. Han får till slut ett jobb som att sälja julgranar den här julen, för det är jul och man räknar ner till jul. Och där har ju hon verkligen använt sig av alla de här elementen. Det är fattiga och rikare, det är nedräkningen till jul, det är otroligt mycket sagor och glitter, och sen samtidigt den här otroligt sorgsna melankoliska berättelsen. Och man får nog tolka slutet här som man kan tolka det ljust, Emma, tänker jag. Men det finns rätt mycket mörker i den här också. Så hon har vågat sig på väldigt mycket mörker i juletid. Men en väldigt stark julberättelse. Så har man inte läst den kan man läsa den på jullovet.
Och precis som Lina sa förut också om Astrid Lindgren, att hon inte går att komma förbi. Du hade en litet fint exempel till på just en sån svensk film, var det inte så, Emma?
Fanny Alexander förstås.
Ja, men såklart! Ja.
Ingmar Bergmans film från 1983. Alla mina exempel slutar med tre. Jättekonstigt. Det är året, någon slags tre är viktigt tydligen i de här filmerna. Men oavsett det så är det ju den här fantastiska bilden som börjar i julens förväntan som Lina var inne på och avslutas i en sommarmiddag. Och det är ju julens förväntan som vi minns bäst, vi som har sett filmen eller serien, vilket man vill. Och den innehåller ju alla de här kontrasterna. Bergman berättar själv att den innehåller både den här skojfriskheten och teatern och musik och versläsning, hela den här liksom, det är frodiga i hans barndom, men å andra sidan det som också fanns, nämligen stränghet, moralism, hårdhet och brutalitet. Och det har han ju fångat så fantastiskt i filmen. Och ja, men den är ju, slutar ju också med att det goda vinner.
Det goda vinner är julskildringarnas själva kärna här blev det. Tack så mycket Lina Kalmteg och Emma Engström för alla de här underbara berättelserna. God jul!
God jul!
Och vi är väl klara. Men andra, de har lite kvar faktiskt. I början av sändningen hörde vi Katarina Wikars rota runt i skåpen. Och hur går det för henne som fortfarande letar efter julpyntet?
När jag har döstädat här, sa jag, då har jag bara tänkt så här, jag orkar inte med det här julpyntet. Så att nu är det 8 kartonger kvar i första skåpet. Oj! Här har vi också en helt sinnessjuk tomtemask med ett ansikte med hål för ögonen. Och tomten har liksom läppstift och jättemånga tänder och ett lite degraderat skägg. Pappa blev tokig varenda år när vi skulle sätta upp julgransbelysningen i julgranen och bara skrek för vi gick åt fel håll. Så här långt är det typ bara två tomtar som ska fram. Men nu har vi kommit till... Ja, nu går jag in i flugskrubben. Det var lite kallt här, för flugskrubbarna på landet, där flugorna är, de är ju inte vinterbonade. Så det är ju kallt här inne. Alltså jag vet faktiskt inte, kan det här vara... Här står det juldukar. Jag är ju ingen vän av juldukar, så att det är... Den här har jag gjort i skolan. Här är en skitful tomte. Och en gris och en julbock och en gran. Och jag har klistrat det på en brun tygbit. Och man kanske kan slänga den här i vanliga soptunnan faktiskt. Ja, mormor. Vad säger du? Jag tänker att mina anmödrar har bott här också, för min mamma har bott här och min mormor har bott här.
och min mormors mor har kanske bott här också. Så jag vet inte riktigt vad de tycker om den här bristande pyntningen här. Jag tror jag ställer alla på samma ställe. Så that's all. Hej!
Med Katarina Wikars skönspel på pianot, tipptapp, så lämnar vi henne. Vi är glada att hon hittade ut ur mamma, mormors och sin egen garderob där uppe i Dalarna. Du såg lite orolig ut ett tag, Jenny.
Jag var lite orolig, jag sa att jag inte var det, men jag var det.
Ja. Har du något sånt urgammalt som kommer fram och som man inte vet vad ursprunget är från?
Det är en hemlighet. Jag har outat alla mina konstiga tomtar och trolldegsänglar, så att jag behåller det som en julmysterium.
Mm. Det kommer att fylkas folk utanför ditt fönster för att titta in och se
alla vill veta. Vad
detta kan vara. Vi tackar så hemskt mycket för oss. Julafton med kulturredaktionen lider mot sitt slut. Tack för att ni har lyssnat. God jul, Jenny Telemann.
God jul, Gunnar Bolin.
Tekniker var Elin Hagman, producent var Maria Götzelius, och vi trallar ut med Feliz Navidad.
En riktig god jul till allihopa. En riktig god jul till allihopa. En riktig god jul till allihopa. Och ett gott nytt år. Alla händerna i luften. Alla händerna i luften. Alla händerna i luften. Mano pa arriba. Alla händerna i luften. Kom igen. Dogelito. Kompis med jultomten. Dogelito. Feliz Navidad. Feliz Navidad.